En podcast från Aftonbladet.
Det är tisdag och morgonklubben är tillbaka med ett nytt fullspäckat avsnitt. Och som vanligt har jag med mig Per Boman och Pontus Wernbloom. Hur mår ni?
Strålande.
Strålande?
Nej, inte strålande. Det säger man väl bara. Jag mår 2-3 plus av 5 kanske.
Ja. Ja, jag är nog 4 plus. Jag har ju suttit här och
varit ganska
gnällig liksom vissa veckor för att guldstriden har varit över och så vidare. Nu har jag ingenting att vara besviken på länge. Nu lever det. Nu har vi liksom Sirius, vi har Hammarby, vi har i viss mån Djurgården, kanske till och med AIK, vilket ja, det
men kretsar hela ditt liv kring alltså. Ja, men, har du så tänkt mer generellt?
Programmet handlar om svenskan. Ja, jo, men det var bra. Kom hem sent igår från Uppsala hemma 12. Upp vid 6 på morgonen, så lite så rödsprängda ögon. Men det förtar inte min glädje.
Nej. Vet ni vad det är för dag idag?
Tisdag.
1 september. Tjejen i år.
Vad sa du?
Jag vet inte vad det är.
Ni har aldrig hört talas om det? Nej. Tjejen i år. Det är etablerat. Finns i ordlistan.
I Norrland kanske?
Nej, i hela Sverige. det är liksom en grej. Det är alltså nytt år. Det är nu, det här är det riktiga nyåret. Börjar efter sommaren, det var långt.
Det är nu svenska blir så jävla deppig fram till april.
Nej, men du vet ju vår producent Jesper, han har ju riktig nystart, så han har ju ett tjej nyår idag.
Ja, han har blivit jättetråkig idag. Han ska inte med på lunchen här bland annat för att han ska gå på någon jävla diet, komma med sin nya fina matlåda. Det har inga problem med precis, som Hanna Friberg kanske, men det är ju tråkigt när vi har bestämt att vi ska äta lunch ihop här i morgonklubben, men det kanske är början på slutet för oss, vem vet.
Så inget nyår för er?
Nej, jag fattar. Konceptet är att man väljer att det börjar ett nytt år i september för att det är skönare.
Ja, liksom, eller? Nej, men för att det är nu, man har haft långt uppehåll från allting, det har varit semester, det har varit urrutiner, så det är nu börjar på riktigt. Det här är liksom den riktiga nystarten.
Man vet ju också att man kommer se Jesper med en double cheese här om en vecka och så är det över, så jag förstår aldrig riktigt det där att kicka igång någonting nytt. Och att man måste göra det på ett visst datum.
Jag tycker mitt år bara är en jämn gegga liksom,
nu är han tillbaka. Nu är det inte 4 plus längre.
Vad hände sen sist då?
Jag har spelat välgörenhetsgolf.
Ja.
Det var trevligt. Tills hål 8. För det liksom, man fylldes på mellan varje hål. Det fanns dricka och få i sig där. Så att det gick bra i några hål. Så det var trevligt. Sen dagen efter var det kräftskiva. Och det bara ladda om batterierna. Så nu är ligger helgen över mig, så jag är inte riktigt redo att starta om mitt liv än, utan jag försöker komma över det som var i helgen snarare. Så att, ja, det är väl det som har hänt.
Och Boman, du mest?
Ja, läst färdigt min bok i bokklubben. Solaris, science fiction, rekommenderas. Alltså, på. Ja.
Gillar du science fiction?
Ja, det gör jag.
On brand.
Ja, väldigt, väldigt bra.
Det gör jag med faktiskt. Mm.
Det svenska transferfönstret stängde igår och det har ju varit hänt en himla massa, får man ju säga.
Ja, de sprätter mer pengar än mina tonåringar där hemma. Helvete vad det körs. Men jag tycker faktiskt att det är roligt och jag gillar när klubbarna satsar. Och framförallt sättet de satsar på nu, många utav dem. Det, Djurgården är väl allra mest speciellt att följa dem som har en helt ny linje och se om. Det är svårt att utvärdera när man inte har sett spelarna, men det blir kul på sikt att se om de lyckas, de här Jamestown och alla de som är där nu. Så att det tycker jag är roligt. Det är roligt när det händer saker i Allsvenskan förutom själva fotbollen.
Jag tycker att det är en brutal sommar vad gäller övergången. Jag har ju fått, ja, jag tänkte gnälla och säga att någon har gett mig uppgiften, men jag har tagit uppgiften själv. Jag ska ranka alla sommarens nyförvärv. Jag håller på med det. Det ska komma ut en lista nu under tisdagen då, men det är ju typ 70 namn liksom. Det är 70-80 värvningar, alltså klubbarna gör ju mer än 5 värvningar i snitt liksom. Det är ju en enorm rullans.
Den listan kommer röra upp känslan.
Ja, jag hoppas det i alla fall. Att det är någon som bryr sig i alla fall. Men det är ju, jag tycker faktiskt att det är, förr i tiden sa ju ofta klubbarna att på sommaren vill vi att det inte ska hända så mycket. Vi ska behålla en liksom kontinuitet i laget. Det ska inte vara för stora förändringar. Man vill nästan undvika att sälja också. Hellre sälja på vintern, även om man får mer pengar på sommaren då. Det verkar ju helt dött nu. Nu är det ju total hallabaloo liksom och fullständig hela havet stormar. Så att jag tror att det skadar lagen.
Dum fråga från mig kanske, som ni kanske vet. Varför avslutas eller stänger vårat fönster ett dag innan det europeiska?
Jag vet inte, det var ännu värre förut. Förut var det ju veckor innan. Som
jo, men om man då ändå beslutar sig för att ändra det, ja. Kör man inte exakt samma, ja, tänker jag, som de allra största ligorna menar då, mer för att skapa sig det lilla utrymmet, för det kan ju bli rätt så, amen.
Men sen är det grekiska och turkiska och så ett par till som är...
Jo, men då får de komma. Jag menar mer på det.
Nej, men jag håller med.
Bjerkebo snackas ju till exempel till Sevilla. Och så här, blir han klar idag, då sitter ju Sirius där utan en ersättare klar. Och det är lite det jag tänker.
Men jag håller med. Men det var jävligt mycket värre förut. Då satt de verkligen illa till när de sålde spelare för att de inte visste. Eller när de visste de inte. När det svenska var färdigt så hade de ju total ångest.
Mm. Ni har ju fått ta ut varsin lista på de tre bästa värvningarna det här sommarfönstret.
Ja.
Vem vill börja?
Ja, Värvlund kan börja.
Mm.
Ja, då gör jag det. Men nu vill jag ha min grafik här för de som tittar på det här också. Men jag har ju, ska jag börja bakifrån då? Trean.
Ja, börja från trean, det blir bättre.
Ja, men det är väl omöjligt att säga någon annan än Greger. Sen tycker jag när han kom in i Malmö igår. Såg självklart ut. Det var märkligt att de behövde ha en bra mittback där för att stabilisera upp. Har ju saknat Ponne hela säsongen egentligen. Och här kommer nästan, jag ska inte säga, en uppgraderad version på honom efter, vad spelar han, 60-65 minuter. Men det såg ju rejält ut. Och de har ju saknat en ledare där bak. Och det är så jävla diffust det där med ledare. Men framförallt har de saknat en riktigt bra mittback. Djuric vill ju själv hävda att han kunde stå högt och allt det där. Men det har ju syns tydligt att han har saknat Ponne. Och de har försökt att laborera fram och tillbaka med hur de ska spela där bak. Men det enda som behövdes var en lite äldre erfaren spelare som dessutom är riktigt bra fotboll.
Plötsligt, han ser ju bra ut nu, Djuric. Till exempel, han ser ju bra ut bredvid.
Han behöver ju ha en sån bredvid sig som faktiskt, han ska ju inte vara första mittback om sig, som andra mittback kan han absolut växa ut och bli något riktigt bra och kanske en första mittback på sikt, men han har inte varit det. Det är väldigt tydligt och det var kul att se, för det var exakt det Malmö behövde, för de såg ju faktiskt bra ut igår då, till skillnad från innan.
Förlåt, bara en grej, men jag uppfattar att de stod, men vilka jag ska prata med om matchen sen i sig, så skitsamma, jag släpper.
Du släpper det, ja.
Bra
ska vi ta Johan på din lista då, Pontus?
Ja, men där har jag, och min lista är kanske, det är svårt att liksom någonstans definiera vilket är det bästa nyförvärvet.
Nu börjar försvarstalet.
Nej, men jag vill bara säga att några har ju faktiskt varit här en tid, inte Gregersen, men de andra två, så man har ju fått se dem. Och det är ju svårt, och de som inte ens har spelat en match som kanske hamnar på frågetecken sen. Men tvåa på listan, och det är Sam Larsson. Har mycket kvar i sig. Jag tycker att han kanske har fått lite för mycket beröm än så länge kontra vad han har gett. Men han har i alla fall ingjutit ett mod och ett självförtroende i den blåvita truppen som saknade det. Och framförallt så saknade de en riktigt bra spelare, och det tycker jag att Sam bidrar med. Och det var ett hål som var tvungen att fyllas, och det har man verkligen gjort med den här värvningen. Det var skönt att man insåg rätt så tidigt att okej, vi har våra strategier. Men nu håller det här på att gå åt helvete, så vi behöver faktiskt frångå dem lite genom att ta in Göte Hermansson och Sam Larsson. Och det räddade nog säsongen lite. Och även på sikt så tror jag att Sam kommer vara väldigt viktig för det här laget med sitt mod och med sitt självförtroende och sin självklarhet. Så att han tycker jag ändå har gått in, och vi pratar mycket om att Billborn fick sparken, att Jocke Björklund tog över. Jag tror snarare att det beror på att Sam kom in, att den här förändringen faktiskt har blivit i kamratföreningen.
När jag kollar på Blåvitt, vilket man gör, då tycker jag också att Sam Larsson gör väldigt bra liksom, punktinsatser i matcherna. Liksom, enskilda aktioner som sticker ut och såklart skriver fram och lägger in straffarna och sådär. Men jag måste ändå säga att han försvinner väldigt mycket ur matcherna, absolut. Och ganska länge. Och vissa matcher tycker jag till och med att varit ganska svag. Eller är man
för
då?
Nej, jag håller med. Och det pratas det kanske för lite om, med tanke på att resultaten har blivit betydligt bättre. Men han har ett mod, han har ett självförtroende, han har en swagger där ute som gör att de andra kan lite rida med på det. Sen tycker jag väl någonstans att han kanske ska utgå från vänster för att få ännu mer boll, för att problemet i Blåvitt har ju varit att trä in bollar till honom också. När han väl har fått dem kanske han har slarvat lite väl mycket med dem och sådär, men han ska ha bollen i princip hela tiden. Och som tia så tycker jag, ja, kanske han själv inte har löst det helt hundra än, och jag tycker inte att hans lagkamrater har lyckats sätta han i positioner att få bollen som han kanske behöver. Så att jag hoppas att han förr eller senare ska börja utgå från vänster igen, där han under hela sin karriär tycker jag har varit allra bäst.
Alltså typ vara spelfördelare från vänster snarare än att vika in och gå på skott? Liksom,
ja, och problemet där är ju att han spelar där.
Precis.
Men med tanke på hans säsong så tycker jag kanske att du kan flytta på de två och se vad som händer i alla fall. Det tror jag är vägen framåt här nu om Blåvitt ska ta ytterligare klipp.
Mm. Och ettan på listan har vi?
Ja, där har vi också då en som har fyllt ett hål får vi väl ändå säga, jag tycker ju att Ajari har varit jättebra i den här falska nya positionen, så han har varit skadad. Men sen Linus Karlstrand kom in i AIK, jag var lite skeptisk den början, jag tänkte varför behöll man inte Flataker då, som var lite liknande spelstil och profil, och med tanke på hur AIK spelade och spelade bara tiki-taka, spelade inget djupledsspel, men sen Karlstrand har kommit in där och det här svider ju hos oss blåvita såklart. Men jag tycker han har varit enorm i deras anfallsspel. Löper på allt, får fast bollar, pressar bra. Ung kille som de dessutom kommer sälja vidare. Så det är svider hos oss blåvita, men det, man måste nog ändå ha med honom som den bästa värvningen hittills, tycker jag, under transferfönstret av de vi har fått se. För jag tycker att han har öst in mål och man liksom lyfter lite på ögonbrynen när man liksom 15 miljoner för helvete, men det är ju liksom minst det trippla redan nu.
Alltså jag är chockad över kraften i hans spel han har fått. Alltså
för har du sett hans farsa eller?
Jo.
Ja, det är en jävla bit.
För jag tycker liksom att han trampade vatten mycket i blåvitt. Jag såg inte den kraften. Jag såg att han löpte mycket och han ville mycket.
Men jag håller inte med, för jag tycker det här är så orättvist. Ja, i blåvitt. Han fick ju 10 minuter, en kvart. Och visst, det stämde inte alls. Men alla som stod där uppe på kamraterna var uppe och han kommer bli hur bra som är. Fast det är ju, då måste han ju också få chansen. Marcus Berg, nu ska jag inte dra några paralleller.
Var det så lite speltid? Var det verkligen bara att så någon halvtimme spela? Och så
man spelade väl 50 matcher ungefär och snittade 10-15 minuter. Så det är klart att också ett dysfunktionellt lag under de här åren. Det får man heller inte glömma. Sen kommer du bakom Fenger, du var bakom någon annan innan det och sådär. Så att där gjorde man ju fel såklart. Sen var det ju upp till spelaren själv också att visa under de här 10-15 minuterna. Men det är svårare när man är ung och man känner kanske att tränaren inte riktigt tror på en och sådär. Men samtidigt, det var med tanke på att vi gick in i säsongen med en Fenge som var helt fantastisk förra året. Ingen kunde ju veta att han inte skulle komma upp på den nivån i år. Då hade ju antagligen Linus stannat själv också. Men nu är det vad det är, och då får man någonstans absolut inte glädjas åt det som håller på att hända med tanke på vilket lag han spelar på, men jag kan ju också förstå att den utvecklingen kommer när man får förtroende av tränaren och så vidare.
Men typ Fredrik Winter har ju varit allsvenskans kanske bästa mittback i år, men han såg rädd ut för Karlstrand i derbyt. Han backade, var passiv, drog sig undan, vågade inte ens stöta mot honom. Och det är inte så att Karlstrand är en mot en spelare direkt, man var bara rädd för hans ryck helt enkelt. Jag tyckte det var fascinerande att se.
Nu ska du få kontra på den här listan, Boman, så får vi se vem som har gjort den bästa listan sen då. Vem har du på tredje plats?
Ja, men jag har tänkt lite annorlunda då än Wernbloom. Jag har bestämt mig för att välja ut tre stycken liksom oväntade värvningar som jag är extra imponerad av.
Man ger honom uppgift, men han ska alltid välja sin egen väg.
Så det är liksom inte, det här, om jag skulle välja den bästa värvningen på riktigt, det jag tycker är absolut bäst, då hade jag valt Amin Boudry. Och det är trots att han släpper till en frislapp mot BP som de gör mål på. Det är trots att han tappar bollen mot Anderlecht som de gör mål. Det är trots att han blir utvisad mot Rakov. Och det är trots att han spelar en närmast bizarr huvudroll i derbyt mot AIK. För jag tycker att han är grunden är den bästa spelaren som kommit in. Ja, väldigt dyr, men han är så pass ung så jag tror de får tillbaka pengarna. Eller mycket mer till och med.
Kommer få tillbaka mer på honom, för jag håller med dig. Det är helt otroligt. Sen har jag ju, starten har ju varit, precis som du säger, den har ju varit krokig alltså för honom. Men i sina bästa stunder så är det ju ingen som ens våga gå nära honom, och han trycker sig förbi varenda jävel. Till och med när han är halvskadad liksom, så skapar han grejer i derby till exempel.
Men då tar jag min då kritiserade version av listan. Då är det då alltså de tre stycken nyförvärv som jag tycker är smarta och intressanta, och därför väljer jag dem. Och nummer tre är Dennis Kolander till Gais. Har varit som spelare som i princip, ja, det kan rota i, men nästan framstått som idrottsinvalid nästan liksom. Alltså han har varit skadad så otroligt mycket, haft tuffa knäskador, och man kände att han var slut liksom. Han har rehabat i 3-4 år, mer eller mindre är intrycket. Men är fortfarande ung, 24 år gammal, och en sån typisk Gais-spelare. Extrem fysik, löper på allt, kan pressa som en gris, otroligt lojal med en spelidé. Påminner mycket om Milovanovic som finns i Gais sen tidigare. Nu har han fått spela en del, var jättebra igår när Gais vann med 4-0, redo att starta. De har gett han ett korttidskontrakt med, liksom, med möjlighet till då att det blir förlängning på länge. Liksom. Och då känner jag bara, smart gjort, bra gjort. Klokt att identifiera en spelare som är enormt undervärderad, som också passar i Gais. Så därför känner jag att de ska ha respekt och beröm för det.
Du behöver inte ens kommentera det. Vi går vidare med tvåan på listan.
Nej, jag kan kommentera. Jag tycker också Kolander, det är ju en smart värvning när du lägger ut det som du gör. Alltså med tanke på, skulle han skada sig igen, vilket vi givetvis inte hoppas, står ju Försäkringskassan över dessutom. Så det är ju ingen risk för guys överhuvudtaget. Så det kan ju vara en bra chansning liksom. Och det, nej, jag köper den ändå lite. Sen min lista är ju bra mycket bättre än det, men det är ju något annat.
Då tar vi med min andra mycket smarta nyförvärv. Och då är det Elfsborgs värvning av Fulhams unge mittback Jonathan Essenga. Som är en enorm talangfull vänsterback. Nu kommer han visst inte få spela så mycket, för Niklas Hult visar enorm form då i Elfsborg. Men det sagt är han 34 år gammal, Hult. Och jag tycker så imponerande att Elfsborg redan har identifierat en spelare som kommer ta över. Och kollar man på Essenga...
Är det så imponerande?
Kollar man på hans stats... Vi tar den här...
Bomans siffror har gått ner på hans texter, så nu måste man sticka ut.
Vi tar den här reservligan i Premier League då. Sago junior gjorde en hel del assist för den som offensiv mittfältare ytter för Kalmar. Det var där de såg honom, han från Arsenal då. Han gjorde mycket poäng som offensiv mittfältare ytter då. Men vet ni vem som gjorde mest poäng, mest assist i den här ligan förra året? Det var vänsterbacken Jonathan Essenga som smällde in, jag tror, 8 assist som vänsterback mer eller mindre. Får färre matcher än Sago junior. Och då känner jag ändå att det är en ny marknad som svenska klubbar inte varit och fingrat på tidigare. Uppenbarligen finns det möjlighet att locka dem därifrån. För de flesta får inte såklart kontakt med Premier League för att det är enormt svårt att slå sig in. Då kan man hugga där. Och då är jag, när vi vet att en sån som Sago junior har funkat så bra. Och där en sån som Essenga har ännu bättre siffror.
Du tror ju inte ens på dig själv när du pratar.
Då känner jag bara att jag är imponerad av att man identifierat en ny marknad, och jag tror han kommer bli jättebra. Så det är det jag säger.
Jo, men inte imponerad att de har liksom hittat en ersättare till en 34-åring.
Nej, men vem de har hittat och varför. Ja. Jättebra gjort.
Ja.
Det kan inte säga emot.
Nej, men det är ju... Vad är det för en lista? De bästa nyförvärven
De smartaste.
Inte när Hult lägger av om 3 år.
Alltså. Okej. Ja, men ni kommer se det sen. När Essenga är bästa vänsterbacken i Allsvenskan.
Bästa nyförvärven till 20...
Malin, du har gått i pension här.
Ja, exakt.
Och mitt sista namn då är... Pavle Vagic till Brommapojkarna. Så är det. Förr i tiden så har det varit omöjligt för en klubb som Brommapojkarna att kunna locka den typen av spelare. Pavle Vagic var en av seriens absolut bästa mittbackar när han lämnade Hammarby, och det har inte gått lång tid sedan dess. Han har varit i Kina sedan dess, så jag tror inte han har gått ner sig fullständigt där. Jag skulle säga att han går in i truppen, definitivt i truppen i alla storklubbar, och alltså kvalitetsmässigt, och i startelvan i många av dem också. Tycker han är en jättebra mittback som utvecklats enormt under Hellberg, när han då kunde kombinera sina, han är gammal innermittfältare, så han är jättebra med bollen, bra uppspel, med ett mycket bättre försvarsspel som han också fick då sista tiden i Hammarby. Att BP, alltså som visserligen är rika numera med tanke på alla försäljningar, att de lyckas fånga honom, ta in honom och kan bygga laget kring honom, det är en jättebra värvning i skymundan. Otroligt bra värvning.
Ja, grym
list.
Bra lista.
Ja, vad säger du? Men kan du, om du får höra motiveringarna, är de så jävla dåliga?
Nej, de är inte så dåliga. Kommer inte från känslan av att chefen har pratat med dem att du måste sticka ut lite mer eller någonting.
Jag tror inte att det blir 1 miljon klick på TikTok för att Pavle
Vagic... Det är ju det du eftersöker med din lista.
Pavle Vagic-värvningen hyllas liksom.
Nej, men Värmblom vann väl här på walkover, det får man lite säga, om vi i alla fall tar till. Men det var absolut, det var spännande lista
att
vara för framtiden. Ja. Frågetecken då, hade ni tagit ut varsitt också?
Ja, det går ju inte att komma ifrån den här Div5-spelaren i England som Djurgården har tagit in för, vad är det? Jag vet inte hur mycket hamnade på 20...
22,
ja. Sen är det ju där det nya. Man ska nog inte fastna så mycket över att de kostar så mycket. Men satt och kollade en hel del igår på highlights ifrån... Det är så jävla mörkt att man sitter efter karriären och kollar highlights ifrån National League, Boreham Wood. Liksom. Och där är han ju bra. Problemet är ju bara att alla andra är jättedåliga. Som jag tittar på, målvakterna kan inte fånga bollen och allt sånt där. Men han... kliver ju in från vänster hela tiden och skjuter. Det ska bli intressant att se om man kan få till det där i Djurgården. För det är ett frågetecken för mig fram tills dess att jag ser att han gör exakt samma sak i Djurgården. Så att han ska bli otroligt rolig att följa här. Och de har ju ändå identifierat ett problem som de har. Det är ju den där vänsterkanten och poängskörden ifrån den kanske som de vill ha in här. Och lyckas med det som han lyckas med på de här... ska se arenorna de spelar på, några av dem. Vissa är jättefina, men många är det står bilar, köer utanför vid en motorväg och så vidare. Så det, det är vad det är, men det är ju ett frågetecken fram tills dess att vi får se om det. Det måste man ändå säga för den här prislappen.
Abdul Malik ska vi säga att
Abdul Malik
också.
Kan ju vara en Jamie Vardy liksom. Han var ju och körde på i de riktigt låga divisionerna.
Fleetwood.
Precis, och hade enorm fysik som stack ut. Mm. Som sen då också kunde göra sig gällande på högsta nivån.
Ja, det... Nej, jag dömer inte ut. Nej, jag säger bara att det är ett jättefrågetecken innan dess att vi faktiskt har fått se att han kan göra samma sak som han gör i Div 5.
Eller Micke Nilsson som gick via Ovesholm och OS Håna innan han tog steget till Halmstad.
Oh, herregud, han hade hamnat på sin lista.
Egentligen med hela Djurgårdens fönster. Nu värmar ju Otto Rosenqvist som kanske inte är ett frågetecken.
Charlie, förlåt.
Mm. Men det är ändå ganska många värvningar som känns som lite chansningar i Djurgårdens nya strategi. Det är också
roligt att det körs, att de verkligen... Ja, men ta till sig den här strategin helt och hållet och kör på den rätt ut. Sen är det så här, Ringberg igår, en 16-åring kom in framför honom. Han var väl ändå tänkt någonstans, även om han kom från Division 1000 i Norge, att spela direkt med tanke på sin ålder och sådär och med tanke på kontraktet någon gång. Så det kan jag ju tycka är lite konstigt. Sen kommer de ju, precis som alla klubbar gör, även om de inte har... Ja, men är helt datadrivet om vi säger så då. Gå bort sig på några. Det gäller ju att man sätter... Ja, men de viktiga någonstans, så sätter du en så räcker ju det för att finansiera allting annat. Så att jag gillar ju när det körs och det ska bli roligt att se deras satsning, för det är ju någonting annat än vad vi är vana vid.
Ja, men kollar man på till exempel Sirius så har de ett väldigt tydligt sätt hur de jobbar när de gör sina spetsvärvningar, tycker jag, senaste tiden, framförallt offensivt. Då tar de en spelare som inte fullt ut har slagit igenom i en storklubb, börjat om lite i en lägre division, deras värde har urholkat snabbt, men det är fortfarande en väldigt spännande talang, men folk har liksom tappat tron lite på han. Då kommer Sirius och hugger med en summa som är stor för Sverige, men som inte stor för kanske klubbarna utomlands liksom.
Och det man ska med sig, det här pratade vi lite om innan du och jag, innan sändning, det är ju så här att många av klubbarna har ju nu fattat grejen, det är ju att poängpositionen, om vi ska kalla det för det, där ska du ha en ung kille, det räcker att han gör ett par mål, så har du liksom tripplat värdet direkt och så kan du bygga kassa och så kan du ta in lite dyrare spelare, äldre spelare på positioner som du ändå inte kommer sälja, mittbackar, in i mittfältare, kolla Malmö och Gregersen kostar väl också upp mot 20 miljoner, han kommer de inte få tillbaka pengarna på, men de kommer kanske vinna SM-guld med honom.
Boman, vad hade du för frågetecken på din lista?
Ja, alltså det är speciellt då. För att,
det kommer ju någon som ska vara bra om 3 år.
Nej, det är ju faktiskt Marcus Rodén, 35, till Elfsborg. Och det smärtar lite för att Marcus Rodén, om jag jämför han med Sam Larsson, så tycker jag Rodén har varit en bättre spelare i karriären. Alltså klart bättre. Kanske inte ha samma naturliga talang fullt ut, men har varit en mer effektiv och bättre fotbollsspelare som har varit närmare landslaget. Han tycker jag också haft en, ja, i grunden varit en starkare spelare. Han är väl 2-3 år äldre än Sam Larsson då. Men det som gör, så det kan ju bli konstigt att man hyllar Sam Larsson och sen då kanske dömer ut Rodén. Men det som gör mig lite besviken är att han kommer så sent. Elfsborg har varit fenomenala på att plocka hem hemvändare i rätt tid. Det har varit bäst i allsvenskan på att få hem hemvändare när de är runt 30 till och med 29. Alltså Simon Olsson, Seneli, Johan Larsson, Niklas Hult, Simon Hedlund, Holmén. Alla de kom hem innan de var 32-33, många var 28-29-30 liksom, var oerhört skickliga på att få hem dem tidigt. Det kan ju delvis bero på att de inte har gått tillräckligt bra ut i Europa, men det spelar ingen roll, de har kommit hem i god tid. Sen är Rodén då som stannade kvar i Turkiet så jävla länge liksom, alltså jag kände verkligen att han borde gått hem för, men det är inte jag som bestämmer det, men jag tycker att han borde gått hem för 2-3 år sedan liksom. Nu är han 35, han har inte gått in direkt och så har han varit skadad en del under sommaren. Inte kunnat spela så mycket direkt. Så man har fått spela in en sån som Ossian Nordvall istället, talangen. Det är inte omöjligt att han går in och är hur jävla bra som helst när han väl spelar. Men just det är ändå ett frågetecken för mig. Att han kom hem så sent, senare än vad han borde. Och det bryter lite mot hur Elfsborg har jobbat tidigare med hemvändare.
Till hans försvar då, även till Elfsborgs försvar, så tror jag att skulle han komma hem för 3 år sedan, då skulle han nog kosta Sam Larsson pengar också. Mm. Är du med? Jag tror inte att Elfsborg har betalat någonting för honom. Ens i en sign-on, ens i en lön. Är du med? För jag tror liksom, jag var ju lite i samma situation. Jag spelade ju, hade ju inte spelat fotboll på 2,5 år. Det var ju inte så att jag fick någon sign-on och skryta mig. Så att jag förlorade ju bara en massa pengar på det. Jag tror det är samma i Rodéns fall. Så jag tror liksom att, även ifall det är ett frågetecken, och det kan jag hålla med om i sak, själva fotbollsspelare, så tror jag att det är, liksom, det är ingen chansning för Elfsborg rent ekonomiskt med honom som det hade varit ifall han hade kommit hem om, ja, men för 2-3 år sedan.
Och det man får ge Rodén också, det är att han har spelat hela vägen. Han har spelat hela vägen både i Turkiet och på Cypern och sådär innan han kom.
Då är det ju sällan folk kommer hem. Vilka är det? Nej. Det är Anders Svensson. Nej. Som åkte hem när han var som allra bäst eller som spelare. Det får man ju också ha med sig, att oftast de som kommer hem är på grund, det finns ju en anledning till det. Oftast.
Det var ju det att Elfsborg gick ju för guld så hårt för 2-3 år sedan, en sommar där, när han ryktades jättemycket. Och de skulle ju vunnit. Det var ju den där sjuka matchen mot Degerfors den sista omgången när de inte vann då, så de Malmö kunde...
Bolin var inne och glittade.
Precis. Sista där hade ju Rodén möjligheten att bli en enorm hjälte liksom. Men som sagt, vem är jag att bestämma över någon annan människas liv? Men jag tyckte bara att det känns inte lika hett som det hade gjort för ett par år sedan.
Nej, vi får se hur det går för alla spelare och både då utropstecken och frågetecknet. Det är ju inte bara på transferfönstret som det har varit ett drag, utan det har hänt en hel del den här omgången. Boman, du var ju på Studenternas igår där Sirius tappar igen, och Bjerkebo säger att det är 50-50 att han lämnar. Vi får se vad som händer under dagen, men hur ser ni på Sirius ras? Kommer det fortsätta eller kommer man kunna stoppa blödningen?
Nej, jag tror att det kommer inte fortsätta. Alltså, de kommer inte vinna varje match under resterande del av säsongen, men nu är det andra halvlek så var det gamla Sirius igen. Jag säger att det är sällan en förlust har gett så positiva besked som den här förlusten. Det låter ju märkligt när de har tre raka och guldfrossan är total och sådär, men jag kände att när de får in den energin som de fick med Neo Jönsson tillbaka från skada, Uniken äntligen då som center, och även den här ungerska, jag säger ofta fel på hans, Vanksat tror jag säger fel, som tog jättemånga felbeslut, men som har energi och en speed som är otrolig liksom. När alla de spelar tillsammans med Bjerkebo också, då är det faktiskt en fantastisk allsvensk offensiv, och jag kände att kan de spela på nivå som liknar den i matcherna som kommer nu, så kommer de börja ta 3 poängar igen, är helt övertygad om nu.
Håller du med?
Ja, men absolut, så som de spelar andra halvlek, men det är ju framförallt då när de flyttar ut sin bästa spelare på rätt position. Men jag tycker det är hål i huvudet på Engelmark, helt ärligt, att han har spelat honom som falsk nia. Ja, men han är bra där också. Ja, men säger du det? Det är ju för fan en av allsvenskans bästa spelare. Det är klart han kommer vara bra där också, men du flyttar inte position på din bästa spelare. Det tycker jag verkligen.
Han gör ju våld på honom.
Ja, jag tycker att det är, för mig är det helt galet liksom. Sen förstår jag att kanske Uniken inte kunde spela 90 eller 65 för den delen heller, men då får du offra någon annan där. Du offrar inte din bästa spelare i en position som man inte är helt van vid. Sen att han har varit helt okej där ändå, och det kanske inte har varit Sirius största problem att de inte har gjort mål här nu på slutet, snarare har varit försvarsspelet, men jag förstår inte det. Och sen så ser de helt plötsligt ut som Sirius igen så fort han går ut till vänster och Uniken kommer upp där på topp. Och den här Uniken tror jag kommer bli riktigt trevlig. Vilket jävla monster. Ja. Går in mot Olsen det första.
Vann nickväll.
Ja, Olsen boxar luft. Ja. Och Uniken kommer då och han fläker sig på allt. Så att det där kommer bli bra. Det är jag rätt så övertygad om man bara håller sig hel.
Och här är något Sirius kan, så är det väl just att värva anfallare. Men vad tror ni om Bjerkebo då? Kommer man släppa honom? Och då är det väl guldet som...
Jag måste säga att han lät sugen. Han sa så, jag skulle aldrig strejka eller jag skulle aldrig liksom tvinga mig bort. Men fan vad han lät sugen igår när vi pratade med han i katakomberna, som man alltid säger när man pratar om arenor och intervjutillfällen. Så han stod där och sa att det är 50-50 och han har pratat med Robbie Ure om Sevilla och så vidare.
Lugn.
Men liksom, jag tyckte han visade respekt mot klubben. Liksom. Men jag pratade med Jonathan Edeström också då, den sportsligt... Jag tror de kallar hans, inte sportchef utan chef över sportchefen i Sirius, han avfärdade åtminstone inte risken för en försäljning, men jag hoppas ju att såklart att de, oavsett om det är mot hans vilja eller inte, håller kvar honom. För jag menar, Jens Stryger Larsen gick från att bevaka Jocke Persson och typ Jesper under stora delar av matchen till att få typ fullständig panik sen när Bjerkebo kom ut på vänsterkanten.
Sen kan jag ju tycka att Bjerkebo igår i den matchen verkligen saknade det där lilla sista som han har varit på bra.
Han var lite självisk igår.
Ja, och lite felbeslut. Det kändes som att han verkligen hade dem, men liksom innan så har han varit så självklar i det där och dunkat dit bollen eller hittat ett inspel igår. Jag vet inte om det var slarv eller om det bara var det var, men det satt inte det där lilla sista för att de faktiskt skulle kunna vända den där matchen, för de hade Malmö mot repen tycker jag efter det att Uniken kom in.
Hammarby tog ju inte chansen att täppa till den här luckan ytterligare då. Boman, du har ju hållit Engelmark som seriens bästa tränare, men börjar inte mirakelmannen José Ribeiro börja segla upp där?
Jag vill nyansera frågan lite. Jag håller inte Engelmark som seriens bästa tränare. Däremot tycker jag att han gjort den bästa tränargärningen under säsongen då, såklart. Och det tycker jag fortfarande att...
Är man inte bästa tränare?
Nej, man kan ju vara... Alltså, jag skulle säga att fortfarande så tycker jag nog att Henrik Rysom är den bästa tränaren i Allsvenskan. Han har bäst meriter, han har... Liksom, han
håller jag med om.
Ja, du fattar min fråga, i alla fall frågan var vem
ja,
som är.
Nej, men jag tyckte Engelmark har, alltså, nu har ju Engelmark typ bättre spelarmaterial än vad AIK har haft, så att det är klart att, men det visste vi inte innan säsongen. Så där. Men nej, jag tycker fortfarande Engelmark är etta över tränargärning, men Ribeiro är ju faktiskt sjuklig på att få ut så mycket av de här spelarna. Det är någonting...
Där är ju Ribeiro före Engelmark. om vi kör tränargärning. Alltså han har inga spelare. Han får köra upp kidsen här nu och lyckas och vinna sen. Tycker jag att nu är det ju många som skriker efter att AIK vann här och hur fantastiska de är och allt sådär. Mm. Ja, absolut. Men vi måste ju fastna vid Nordfeldts match för att det är han enkom som håller dem kvar. Nu är han nära att sätta dem i skiten i och med den här passningen precis innan halvlek. Men sättet Hammarby såg ut på i första halvlek var bland det värre vi har sett, tror jag, i den typen av match. För det brukar ju vara rätt så tafatt och mycket kamp och sådär. Hammarby körde ju över AIK och liksom planterade dem i sitt eget straffområde. Det var ju spel mot ett mål i mångt och mycket, så att att AIK kommer ut och vinner den här matchen är givetvis jättestarkt, men jag tror att Hammarby grämer sig extremt mycket åt att de inte lyckades träda dit bollen, och det hade ju faktiskt med Nordfeldt att göra, som gör väl kanske den bästa insatsen av någon spelare under säsongen, för att han var helt fantastisk. Och det var även Paulus Abraham, men han möttes bara av sin överman i den här matchen.
Alltså när Abraham bombade mot liksom Nordfeldts ansikte mer eller mindre, och han stod kvar och ändå lyckas liksom stöta den över, tyckte jag var... Nej, men Abraham var också elektrisk. Alltså hans förmåga att ta sig till avslut, glida igenom, alltså bara ta ytan, löpa in. Han var så bestämd.
Man är så svag för den typen av spelare, tycker jag. Jag tycker det var det... Nu ska jag, inga jämförelser i övrigt ska verkligen sägas. Nej. Men det som Alexander Isak är, du vet, det är hala. De ser bara så naturliga ut. Det ser estetiskt korrekt ut. Det är ju allt man själv hade velat vara en gång i tiden. Men man rörde sig som en sån jävla tvådimensionell gubbe i jämförelse. För att det ser så naturligt ut allting. Men det är ju det här, i den här matchen behöver man ju göra mål på alla de chanserna som man i mångt och mycket skapar själv också.
Sen blir det ju speciellt också med Bodri som skadar sig direkt, vill inte gå ut, tjafsar med Abraham om straffen och sen till slut då får kliva av. Wernbloom, vad tänker du som gammal spelare om?
Ja, det är fel av Bodri, det har ju alla sagt. Liksom, alla bara fastnar. Kan vi inte fastna med att Abraham faktiskt ska också göra mål på straffen? Ska folk bara säga, ja men nu missar han på grund av Bodri? Nej, han missade för att han sköt en dålig straff och att Nordfeldt gjorde det bra. Mm. Sen, jag håller med snacket om att Bodri absolut inte skrivit, men det där händer ju ofta att folk som har lite den mentaliteten som Bodri, du vet, att de vill fram och avgöra liksom, och de liksom har glömt av att de är åttonde straffskytt och allt det där, för de har lite feeling och jag ska ändå byta ut här strax och så vidare. Så att, jag vet inte, det är klart det är fel, men det här händer rätt så ofta, men vi pratar inte om det för att de flesta straffskyttarna faktiskt gör mål på sina straffar.
Sen är det ju, jag förstår hur jobbig situationen var för Rydström där vi. Han vet att han borde byta ut den här spelaren som kan få en allvarligare skada. Ni vet att de kände ordentligt, så det kanske var att de inte visste. Men han joggar ju runt liksom som en skadad häst liksom i 5 minuter liksom. Och det är också dåligt för laget. Alltså Bayern vaskar ju typ 5-10 minuter av matchen för att han inte, ja, de spelar nästan med en man mindre. Och man ser att Rydström liksom så här dividerar med sig själv. Ska jag göra den här jäveln besviken nu och byta ut honom? Eller vad ska jag göra? Liksom, Tekki står och väntar länge innan han får komma in.
Så att, men han ligger väl också bakom straffen?
Han gör ju det. Det sjuka är att han har ju förmodligen förmågan då att accelerera och ta sig in i straffområdet. Liksom, så att han har ju det. Men det är klart, jag tycker de borde byta ut honom tidigare just av det skälet. Att de kan ju aldrig veta om det skulle bli förvärras eller inte.
Men det där är ju så svårt, för att det är ju någonstans spelaren. Ja. Som tar det beslutet, och det gör ju Bodri också. Han säger, jag ska vara
klar. Men litar du på Bodri i det läget?
Nej, det är någon spelare jag inte hade litat på, så hade det ju varit Bodri givetvis. Men jag är rätt övertygad om, alltså han tar ju ändå beslutet till slut. Ofta så brukar det vara så att du får ju springa där och känna, och så byter du ut det själv när det inte går. Men han var ju inte vid sina sinnesfulla bruk och kunde göra det. Han borde ha gjort det tidigare, Bodri. Gjorde inte det, för han ville köra på. Det tycker jag någonstans hedrar honom. Det är väl skönt att någon jävel vill vara kvar på plan för en gångs skull och inte byter ut sig själva efter 3 minuter. Och spela nästa match. Just sånt där orkar jag inte se. Utan det är väl härligt att han ändå vill vara kvar. Sen så blev det ju dåligt för Bayern. Och det sätter ju Rydström i en jävla situation när han säger att nej, jag vill inte bli utbytt. Men så ser du att han inte travar rent, och till slut så tar de med honom. Visst, i den bästa av världen hade det skett tidigare. Men det här ligger ju på Bodri som inte vill bli utbytt. Men jag kan ändå någonstans respektera att det finns en ung spelare som för en gångs skull försöker att spela, även om det då skulle kosta honom ett knä i ett derby. För det är så det måste vara. Du kan inte hålla på och byta ut dig själv i minsta lilla. Då kommer vi att se det som vi ser ännu mer av idag, att folk bara viker ner sig vid första minsta smäll och så går de av och så är de med nästa match igen, och det orkar jag fan inte se.
Och jag menar, det är ju också så, ibland är det ju spelare som snackar en del inför derbyn och sen då kanske viker ner sig sen när det väl gäller, att det blir för hårt tryck liksom, det blir för stor upplevelse, man kan inte hantera atmosfären och allt runt omkring. Så var det ju inte alls med Bodie på det sättet, utan han spelade ju på sin maxnivå. Alltså, så het han såg ut innan han gjorde den där tacklingen på Besirovic. Det var bara några minuter, men han såg ju helt, ja, precis som Abraham, elektrisk ut. Han såg ju ut och bara ville käka upp hela matchen. Så jag tyckte inte att han liksom var, det var inte på något sätt att han var övertaggad, men han var inte övertänd på fel sätt heller egentligen. Liksom. Så hade han varit skadefri så... Jag kan liksom inte se att han var blivit förlorad i matchen om han hade spelat hela matchen.
Är det dags att börja ta AIK på allvar i toppen nu?
Ja, med tanke på vad Sirius håller på med, att de slår Hammarby, så får man väl ändå göra det. Och AIK har ju det här, den där swaggen, att när det börjar rulla rätt för dem så hittar de sätt att vinna fotbollsmatcher. Jag trodde ju inte de skulle vinna den här överhuvudtaget. Inte på förhand och inte när jag såg första halvlek heller. Men de hittar sätt att vinna fotbollsmatcher nu, trots då alla sina skador, och de här kidsen kommer in och visar noll respekt. Så jag tycker att man ska visa dem stor respekt, och de är ju ett av de lagen som faktiskt skulle kunna stå där när vi summerar där, vad är det, 10 omgångar eller något sånt där.
Ja, nu går ju Besirovic sönder också då. Jag vet inte hur allvarligt
han
det är.
Han är 95. Så att, det kommer alltså, nog vara allvarligt. För han är också en sån gubbe. Han spelar nog inte nästa match. För det där såg inte bra ut.
Och jag menar, jag pratade med Johan Hove efteråt. Och han har varit inne på det tidigare. Men han är ju inte irriterad. Men han är liksom, han tycker att det är lite pikant då. Han säger det, att ni är media. Ni håller på hela tiden att prata om hur jävla bra spelarna i Hammarby och Djurgården är. Och ja, de är bra. Och ja, de är väl favoriter mot oss i matchen. Men så mycket bättre spelare har de inte än vad vi har, säger han då. Han tycker att AIK blir liksom... Ja, men vi behandlar lite respektlöst helt enkelt. Men det är ju det att...
Vad fan, vad vill han med? Respektlöst? Nej, det är någon som inte har hyllat AIK. Vad fan har han läst för tidningar?
Exakt.
Han har en ding-ding värld.
Nej, men inte respektlöst. Men han menar att man inte borde undervärdera något så mycket som man gör. Men jag menar...
Men det är väl inte konstigt med deras skador?
Nej, det är att de inte... Jag håller med, jag tycker också det. Men jag kan förstå vad han menar, i att de nu plockar de poäng hela tiden, men... Och det är klart att det går inte utslut att de tar en Europaplats, absolut inte. De har ju slagläge för det. Men vi vet ju att de, alltså underliggande siffrorna och allting, och det vi ser i matcherna, är att de har ju fått ut så enormt mycket mer än vad de borde få poängmässigt. Och det är ju positivt, det är imponerande, det är ingenting som man ska liksom se ner på, tvärtom. Det är väl jättebra om man lyckas med det. Men det borde inte gå att göra det i 10 matcher till liksom, eller 12 matcher till. Det borde inte gå. Men så därför tror jag fortfarande inte att de kan liksom blanda sig hela vägen upp. Jag tycker det är en enorm framgång om de bara tar en Europaplats.
Sen tycker jag, tillbaka lite till transferfönster och så här, alltså, och strategier och sånt. Alltså, AIK har ju blivit tvingade in i det här i och med alla sina skador, men deras framtid ser ju extremt ljus ut. Alltså, framåt har de ju bara unga killar som gör deras poäng. Jag kan väl inte tänka på hur mycket de kommer sälja och få in till den här klubben, som också har likviditetsproblem. Liksom. Så att de kommer ju bli slagkraftiga på sikt här, även om de kanske inte skulle lyckas i år. Så de är inne på helt rätt väg, och håller de sig bara på den så kommer de bli hemska här i några år framöver.
Ja, men ta en sån som Kevin Filling, som jag tyckte liksom, sådär, är han en talang som har fysiken liksom? Är det bara det att han har fysiken liksom? För man har funderat lite på spelförståelse, funderat lite på teknik och sådär. Men jäklar vad han växer också. Det är absolut ingen rakt igenom endimensionell spelare eller så. Jag tycker han har mycket...
Flyttar ju på Victor Eriksson. Precis. Som flyger som en vante, ja, vid målet. Liksom... Det kan man ju också säga är dåligt försvarsspel. Och
ja, men han smyger in på fel sida om honom. Han är inte beredd.
Men så pass ung att göra är ju imponerande. Jag håller med dig, för jag har haft lite samma sak, eller tankar kring Filling. Jag har väl inte alltid hållit honom högst i det där laget. Nej. Och inte hoppat på det tåget riktigt. Men här tyckte jag verkligen också att han visade någonting annat, och även gjort det här i de senaste matcherna.
Och en sån som Sixten Gustafsson, som jag har känt liksom att... Ja, jag fattar liksom, det är fantastiskt med en egen kille som har den energin, som brinner så mycket, men fan, det är för tidigt liksom. Det är inte schysst mot honom att släppa ut honom. Jag tror inte han klarar riktigt. Ja, han kan pressa, han kan springa, men rent tekniskt så finns det nog inte där. Och så sätter han den jävla volleyn liksom, med en utsökt teknik liksom, när han får vänta länge på bollen, bara trycker dit den.
Doppar axeln, som Stefan Rehn brukar säga, måste doppa axeln. Precis. För att komma
så
över
att, bollen. Jag menar, det går liksom inte, det, vet du vad Hove också sa? De är inte så här bra på träningarna, säger de spelarna. De unga spelarna som kommer upp på AIK, de är inte alls så här bra på träningarna. Sen går de upp till derby och matcher hur bra som helst. Ja. Det är ju ovanligt, det brukar vara tvärtom.
Också lite oroväckande, tror jag, för det kanske bara är att det studsar rätt på matcherna, för det är någonstans på träningen man oftast brukar kunna se hur bra en spelare som kan bli. Sen så finns det alltid undantag från det också.
Men mentaliteten är ju galen, alltså deras förmåga att inte krympa. De här unga AIK-spelarna. Mm.
Ett annat lag som kan blanda sig i guldstriden är ju Djurgården. De är ju bara ett poäng bakom Hammarby. Om de nu tar tredje raka för första gången under Honkavara i returen mot Mjällby. Hur ser ni på deras chanser i guldstriden?
Slaktade ju Mjällby igår. Fick ju lite hjälp av Mjällby själva, får man väl ändå säga. Och deras försvarsspel med Djurgården har... De har någonting som de andra lagen i Allsvenskan inte har. När de får stäm i sina, alltså när de kör sina kortpassningar och sen helt plötsligt kommer det ett löp in bakom och det är oftast Hägglund som slår de där bollarna, för han är egentligen typ den enda Allsvenskan som kan göra det. Då är de sjukt roliga att titta på, och Lien då längst fram som vet hela tiden att bollen kommer komma till slut. Så att när de får stäm i det där, då är det inte många lag som ror på dem. Nu gäller det bara att de inte blandar och ger så mycket sina prestationer, för de har ju dessutom sett ut, ja, men sett för jävla ut i många matcher också. VSK, tänker jag på, Degerfors och sådär. Nu vann de visserligen mot Degerfors borta, men det är mer eller mindre lite tur där. Så att de behöver ju inte blanda och ge så mycket. De behöver hitta den här kontinuiteten i sina prestationer. För då, återigen, det är inte många som ror på dem då. Och nu är det lite, eller inte lite blod i vatten. Utan det är stackars Sirius som ligger där och sprattlar. Och så kommer de här jättarna bakom. Så det är klart att de känner ju också att de kan vara med på det. Och ja, men, komma lite bakifrån där.
Jag skäms lite över att jag dömde ut Djurgården så hårt efter VSK-matchen. Men då var det så jäkla många poäng upp till Sirius. Och det var inte svårt, det var liksom lite svårt för sig att Sirius skulle förlora tre raka, eller ha fyra raka matcher utan seger. Varav tre förluster då. Men det är klart, det går inte att utsluta någonting längre. Men man vill ju se dem göra det på gräs nu borta mot Mjällby. Liksom. Ja, Mjällby är ett mycket, extremt opolitiskt lag, men de är trots allt svåra på Strandvallen. Det är svårt att få upp den farten i spelet som Djurgården alltid har. Liksom, svårt att få till det här. Ja, det här då biljardbordsdrivet som de har på hemmaplan liksom. Och så vill man ju också se dem vända ett underläge och sådär, om de skulle ligga under i match. Sen kan man ju inte göra mer än att leda. Det är klart, det är alltid mycket bättre att göra första målet och vinna. Men man vill se dem, jag skulle vilja se dem ligga under med 1-0 borta mot Mjällby och vända. Då vågar man ju tro på det på riktigt för Djurgårdens del.
Om jag ska avkräva er ett litet topp 3-tips här och nu då?
Ja, börjar du med?
Men jag tror Sirius vinner om Oniken håller sig hel. Jag tror att han kommer vara the real deal där uppe. Det kändes som någonting helt annat igår i andra halvlek. Nu jagar de visserligen ett mål. Gregersen gick ut. Så det kanske såg, man kanske blev lite lurad. Jag tror fortfarande att de faktiskt kommer ta det här. Sen är Hammarby tvåa. Men när de schabblar bort det här derbyt, hade de vunnit det så hade det varit något helt annat. Och det har suttit där och sagt dem. Men Hammarby är det laget som jag tycker är bäst. Egentligen, men jag tror att det kan bli, det är lite stökiga matcher kvar för dem och sådär, och de hittar ju sätt ibland att förlora och tappa poäng i vissa utav dem, så att de blir ändå tvåa, så tror jag Djurgården kommer trea, för de ser bra ut nu, och så har de gjort 1 miljard nyförvärv också, någon utav dem borde vara rätt duktig, tänker jag.
Ja, ribblig analys ändå, men jag, om jag ska säga, om jag, nu när Hammarby, när känner att de får ett liksom ett andra liv så att säga, när de inte dog efter detta, när inte Sirius gick upp på 9 poäng igen, så känner de ändå att de, tror jag, vädrar morgonluft liksom igen, och de har också dessutom kvar att möta Sirius hemma. Men visst, då skulle jag säga Hammarby 1, Sirius 2, Djurgården 3.
Mm. Blir en spännande höst ändå nu då, som vi...
Ja, otrolig. Ja. Mm. Där trodde vi inte för några veckor sedan att vi skulle få det här, då trodde vi Sirius skulle springa iväg med det, men eftersom att de chokar ordentligt här nu, så kommer det bli riktigt kul att se.
Blåvitt tog ju en seger i helgens andra derby då, och nu står det klart att det inte blir någon Viktor Edvardsen in, men istället har man plockat in 20-årig Alexander Simmelhack, va?
Ja, apropå strategier och sådär, återigen då, man väljer en spelare som man förhoppningsvis kan sälja vidare här framöver, men framförallt så är det ju en stor spelare, 1,90 tror jag han är. Och det kändes som att det var den profilen de var ute efter. Det var ju snack om någon norrbagge där, någon Braut som var 1,93 eller sådär. Så det är tydligt att de vill ha in lite längd i laget. Och det kan jag tycka är rätt så intressant, för det är väl dit de flesta europeiska klubbarna också går när det kommer till deras nya. Men framförallt då att man vågar stå emot bruset. Även om jag tror att Edvardsen hade ju gått in och varit superbra för Blåvitt och sådär. Men med tanke på att kassan är tom, mer eller mindre, så gillar jag att man tänker långsiktigt. Att spela ingen roll om vi blir 6:a eller 10:a i år. utan att man tänker på sikt och att man står emot det. Det är sällan jag ger beröm till Jesper Jansson, men i det här fallet så måste jag faktiskt göra det, att de gör rätt grejer. Jag tog även in Ackerman, så jag tror kan vara en bra chansning med tanke på att dessutom att han är svensk, och det har haft lite problem med att behöva sätta utländska spelare på läktaren och så vidare, och är ju en relativt bra ålder och kostar enorm inte särskilt
fysik,
mycket.
Enorm fysik.
Ja, men också mycket skadad i karriären och sådär, så det finns ju frågetecken där också. Men jag gillar ändå fönstret de gör här. Man gick ifrån strategierna när man var tvungna, och nu så satsar man, nu man har köpt sig lite andrum gentemot botten, och man känner att nej, vi kommer nog inte vara där nere, att man ändå återgår till sina strategier och tänker långsiktigt, och det är den vägen man måste vandra, för det är det alla andra har gjort över lång tid, och det är därför de är så långt före Blåvitt just nu.
Men du hade någon liten fundering där också, va?
Ja, mina bryderi. Ja, precis, mina bryderier då. Och det är ju att alla älskar en dansk center numera. Mm. Det är ju så många som har gjort succé i Allsvenskan med Rajovic, Abu Ali, Salek, Priske, Ladefogad. Abu Ali var ju palestinidansk, kan man säga. Så att det är ju enorma mängder danska storvuxna centra som gör det bra. Och nu är det ju liksom, nu jagar ju svenska klubbar liksom i andra ligan i Danmark liksom frenetiskt efter att få sin sån spelare, eller få ytterligare en sån. Blåvitt har ju Simmelhack. Exakt. Och sen har vi VSK, plockar in en kille som heter Kasper Risbjerg, också typ 2 meter lång eller över 1,90 liksom. Kalmar tar in en kille som heter Eskil Dall, också en lång, storvuxen dansk center. Så det är ju, ja, det är verkligen, alltså dels funderar jag på, finns det inga sådana svenska spelare längre? Fostrar inte akademierna storvuxna anfallare längre? För det verkar som de svenska klubbarna plockar ju bara dem från Danmark med eller mindre. Det är intressant ändå att det har varit så många. Det har ju varit kanske 10 stycken på 2-3 år liksom.
Och du som har lite koll i akademierna.
Ja, jag skulle väl säga att de har börjat gå över i alla fall till det lilla jag följer, om man säger från Blåvitts håll. Förut var det alltid små, kvicka, tekniska spelare, lite det där spanska. Men har väl övergått till ren och skär fysik också. Alltså storväxta spelare som har fysiken på rätt plats, i och med att fotboll är en löpsport, så att... Och vi aldrig kommer bli i Spanien här hemma, tyvärr. Så tror jag att det är åt det hållet nästan alla drar, mer eller mindre.
Nu har det blivit dags för det här.
Just det.
Värnbloms värstingar, ja.
Ja, den här veckan, mina 3 X i Allsvenskan. Har ni koll på vad X är? Hanna,
absolut.
Hanna Friberg, vet du vem det är?
Ja, men det...
Du har lite koll. Matlådegate och allt, precis, det där. Ja.
Det är några saker man äcklas av, eller?
Ja,
eller är det mat kanske? Eller...
Nej, men lite avsmak sådär, ja, som får
det. Är väl inte så länge sedan du fick reda på vem Hanna Friberg är?
Det var under VM när vi var i USA i sommar.
Mm. Ja, jag hade inte heller så bra. Hade du bra koll?
Jag hade ganska bra koll,
ja. Ja, nej, det är väl ingen jag följer så där till vardag, ska jag väl säga, mer än när hon uttalade sig om just det här, och det blir en stor snackis i Sverige. Men då har jag gjort en lista på 3 grejer som jag lite stör mig på ibland när jag sitter och tittar Allsvenskan. Mm. Får vi se om ni håller med mig, om ni kan säkert få kommentera det också, om ni kommenterar på rätt sak och sådär. Och det är ensamma kommentatorer. Ja, men jag vet inte, de gör ju sitt bästa liksom, men det blir den här monologen hela tiden och liksom nästan prata med sig själva. Jag tycker att det är, jag förstår ju att det finns, att det är pärlor åt svin ibland att ha 2. Mm. Och att det kostar mycket pengar och allt det där. Jag har stor respekt för det eftersom att jag även jobbar med det. Men det är ju lite tråkigt när de håller låda själva och försöker skoja till det, men får liksom inte ens ett skratt tillbaka. Och det, jag lider med dem, men det gör produkten lite sämre, måste jag säga.
Ja, jag gillar ensamma kommentatorer.
Alltså, det är klart du gör.
För då känner jag att det är bra när kommentatorn, då kan kommentatorn ibland säga någonting speltekniskt, berätta någonting om taktiken, liksom ha lite fundering kring det. Då är det okej, tycker jag, när kommentatorn gör det. Däremot hatar jag när kommentatorn börjar prata för mycket om taktik och vill lägga ut sina spaningar när han har en expertkommentator bredvid sig. Då mår man ju lite illa av det. Men när det sitter någon ensam själ där vi som ska driva matchen ensam, då tycker jag det kan vara lite småtrevligt.
Det är klart du gör. Ja, då går vi till 2 andra. Vad tycker du? Ska du bara sitta där och programleda?
Jag skulle inte säga att det är ett ick. Det var, tycker jag, var lite att ta i faktiskt. Det är ingenting jag...
Nej, det är hårt. Det är inte mot kommentatorerna, utan de gör ju sitt jobb och gör det allra bästa av det. Men det blir lite tråkigt. Sen har vi den här 14-0-matchen, framförallt på söndagar. Mm. Lite väl tidigt, tycker jag. 1 timme till i alla fall, kanske 2. Det är för ljust på sommaren och sådär. Jag vill ha kvällsmatcherna. Även på helgerna, skulle jag säga. Så att det är en sån sak som jag inte gillar. Jag sitter ju där ändå, men inte med samma energi som jag gör om de går senare på dagarna. Framförallt när jag går på fotboll. Nu sker inte det så superofta längre. Jag gillar mer att kolla på tv faktiskt, måste jag säga, just för det analys.
Det är ju en jävla, det är en jävla ick däremot, att hellre kolla på tv.
Ja, men det har mer att göra med mitt jobb, att jag vill, hade jag inte haft det här yrke, har jag ett yrke? Mm. Ja, jag skulle ändå säga det. Ja, så hade jag nog varit på betydligt fler matcher, för det är mycket roligare med all stämning och få in det och så, men just det analytiska blir lite svårare från läktaren tycker jag, framförallt också när någon ska prata med en hela tiden. Jag gillar att låsa in mig på mitt kontor ensam och titta på diverse allsvenska matcher, så att 14.00, dåligt tid, framförallt om man ska gå på fotboll. Mm, ja. Man hinner liksom inte värma upp heller om man vill ta några vägar. Det är liksom för kort tid.
Det är väl ett av skälen till att derbyn till exempel spelas 14.00 då, för att folk inte ska hinna ta för många bägare innan matchen.
Så, misstänker jag. Håller för hårt i oss. Vi kan sköta oss, jag är helt övertygad om det. Men inte 14.00, då hinner vi inte sköta oss tyvärr. Så den har jag lite som jobbig så.
Det håller vi med om, vi klagade på det faktiskt så sent som helgen. Så att,
Det är bra, då är ni med mig på den. Så har vi tredje på listan här då. Jag har sett att det här har börjat smyga sig in
den här, lite allsvenskan. Den här är bra.
Den är helt sjuk, är den. De går alltså och håller sig
spelar
för munnen.
Spelar för munnen, ja. Mm.
Ja, men på riktigt. Jag såg Ishoo den här veckan. Springer och kör den. Jag bara, vad gör vad håller du på med? Sluta upp med håll för munnen. För det ser så... Jag älskar allsvenskan. Men det här är inte VM. Bara för ni har sett dem göra det på VM. Snart så kommer det också smitta av sig i ungdomsfotbollen. Så kommer de springa och hålla sig för munnen. Sluta upp med det. Har ni någonting att säga så säg det. Jag vet att det finns regler och det där. Lägg av. Sluta upp med det där. För det är ingen som bryr sig om vad du säger i Ishoo.
Ja, men det kommer ju typ från när matcherna mellan Barcelona och Madrid var som allra hetast. Liksom. För då var det sitter ju liksom spanska radioprogram och tv-program som täcker liksom 24 timmar om dygnet av de här klubbarna. De tar ju in läppläsare. De gör ju det på riktigt.
Har vi gjort det?
Ja, för mig länge sedan. Nej, det var som hetast med det. Liksom. Ja. Men de här spanska tv-kanalerna och radiokanalerna, de tar ju verkligen in det ofta. Liksom. De följer det på riktigt och där, och det är klart att de chansar lite givetvis vad de säger. Men där kan jag förstå, kanske att det blivit en grej. Men jag kan ju lova alla som ska spela att de där resurserna finns inte i svensk
press
eller
sport. Så mycket som vi jobbar så hade de haft en läppläsare där, man blivit kränkt för att de inte tar in någon så kan ta vårt jobb.
Ja, men det var bra.
Ja, tack. Ja.
Har du någon icke allsvenskan, Boman?
Ja, nu satte du mig lite på... det är väl mig själv då, skulle jag säga då. Man kan ju tröttna...
Den är du inte ensam
man kan, nej, exakt. Man kan ju tröttna oerhört mycket på sin egen röst och det man skriver och så. Så om det är någon jag äcklas över så... Eller om det är någon gång jag känner att självhatet är starkt, så är det ju kring mig själv då, såklart.
Ja, kul lista.
Har du någon ick?
Ja, men det är väl det här att det brinner ju i mig nu när klubbarna mer och mer stänger igen, som Djurgården nu som börjar så här,
du inte får göra ditt jobb.
Nej, jag inte får göra mitt jobb, alltså börja bestämma vilka spelare vi ska prata med varje vecka, och då blir jag ju det kokar.
Vad skulle du jobba med om det blir så att du får gå härifrån? Vad skulle det vara? På grund av att de stänger igen träningarna, tänker jag.
Det är ju lite mellan journalist och psykolog, så då får man väl sätta sig på en 5-årig utbildning och...
Aha. Ja, det skulle jag i och för sig kunna se det som. Du roddar ju oss två här. Det är rätt så bra.
Bra erfarenhet.
Ja, du får jobba med många dårar.
Jag skäms lite nu för att det var ju en sån intervju i så branschpressen typ innan sommaren i Dagens Media, där det var så här, allsvenska journalister liksom dömer ut klubbarna för att det har blivit så mycket sämre att få intervju och så. Mm. Och då var det flera kollegor bland fotbollskanalen som var väldigt hårda med klubbarna och sa att det har blivit mycket, mycket sämre. De släpper inte till alls. De stänger alltid för jävligt liksom. Ja. Och då skulle jag liksom, jag höll ju med dem, jag också att jag ville nyansera bilden lite, men det är inte så illa ändå. Man får ändå oftast intervjuer när man söker och sådär. Det skäms lite över nu när till exempel Djurgården och sådana klubbar har stängt igen jättemycket. Så jag ber om ursäkt till mina kollegor att jag inte ställde upp fullt ut för kollektivet och istället då var.
Men har ni någon gång kollat er själva i spegeln och känt att vi kanske behöver göra någonting annorlunda när vi är där ute och bete oss på ett visst sätt? För det är klart att
bete oss på ett visst
sätt. Sen tycker jag att man ska säga sanningen.
För det är ju snällare nu. Eller vad menar du då med att...
Nej, är det snällare nu? Det vet.
Du har ju suttit i den här podden och klagat på att vi är alldeles för snälla, till exempel.
Ja, absolut. Men jag tror bara liksom, ibland journalisterna, alltså, ni måste ha en annan approach. Ni måste liksom stryka lite medhårs och sen kanske slakta dem i tidningen när de inte är där. Men just när ni är där ute behöver ni jobba upp spelarna lite.
Det märks att du inte har varit...
Nej, men du vet, när Wagner kom fram för 20:e gången på en vecka och frågade hur det känns, då blir det så här, Wagner, gå hem bara. Då säger jag till Moder, Wagner kan inte prata med mig, jag orkar inte med honom. Så ni måste ju vara lite bättre. Ni måste ju känna själva, vad kan jag göra bättre och bara gnälla på klubbarna hela tiden. Sen håller jag med er om
att klubbarna... Men du hör ju vilket självhat vi har.
Ja, absolut. Och sen är ju klubbarna, ska jag vara helt ärlig, när de gör det själva. Det var en del på listan som jag tog bort. Deras egna kanaler som jag sitter och tittar på ibland. Fy fan, vilken jävla saft och bulletillställning det är. Och du är så duktig och du är så bra och nu går det så bra för dig och så vidare. Det orkar jag inte heller se. När de ska sköta det själva är ännu värre än när vi journalister.
Men det är så det kommer bli i framtiden om Värmlom får det som han vill ha. Då är det bara content från klubbarna och så är det den här sköna content-grejen som
ja, men det är det ju när ni är där med. Det är ju inte en obekväm fråga till någon.
Nej, det vet du ingenting om.
Jag har ju sett, jag läser ju dina spalter en av få.
Vi har faktiskt fått in lite frågor, så jag tänker att vi ska ta några innan vi avrundar det här programmet. Och då börjar vi med Andreas som undrar, vad ger ni för plus till Stockholmslagens transferfönster?
Oj, alltså, jag menar, AIK gör ju sin största försäljning genom tiderna liksom, så att det är svårt att inte, alltså det är ju... Det är ju 5+.
Och tar in Karlsson också då.
Precis, det är klart att jag måste ge dem 5+. Sen är ju inte jag övertygad om alla nyförvärv de har ut eller sådär, men totalt sett så måste det vara 5+. Vad säger du om Hammarby?
Hammarby.
Rennecke, Bodri.
Ja, men det...
Säljer inga farliga spelare riktigt.
Ett 5+-fönster tycker jag att man får in Bodri. Sen kommer alla hänvisa till den här summan. Men jag håller fortfarande Bodri som en topp 3-spelare i Allsvenskan precis som när han lämnade. Så att det tycker jag är 5+ också. Just på grund av det du säger också, att man inte släpper någonting av värde och att man dessutom ska man baka in att man tog in Rydström också, så det är verkligen 5+, för det tycker jag är en otrolig uppgradering från er gamla kollega.
Och Djurgården då?
Ja, det är ju det mest svårbedömda fönstret. Det är det mest spännande och det kanske har en enorm uppsida om du går vägen. Men just nu så kan man ju inte sätta mer än 3 starka. Alltså Charlie Rosenqvist, det är klart att jag tycker att det är fantastiskt att de sätter
pengar. Han har inte ens pratat om idag.
Nej, att de satsar pengar på honom är ju helt otroligt jättekul. Det måste hända. Allsvenskan måste lägga pengar internt för att sen kunna få ännu större pengar utomlands. Det är ju rätt strategi. Och jag vet att det tjafsas lite om exakt vad, men man får ju säga att det är då med bonusar så verkar det vara ungefär runt 40 miljoner kronor då liksom. Det har ju bland annat vår kollega Disko Kristoffersson rapporterat. Liksom.
Och tror ni Rosenqvist kommer spela?
Jag tror att de måste spela honom. Måste vårda en sån investering. Det går inte annars. Men det är klart att jag kan inte säga att jag till 100%... Alltså jag tycker att han är en fantastiskt ung talang. Han har en otrolig timing i sina avslut. Han springer som en gris. Han har en fin inställning. Men man vet aldrig hur det är att flytta från en mindre klubb i en mindre stad till den pressen som finns i Stockholm. Det går inte att garantera till 100% att han kommer lyckas. Så det är klart att det finns ju en lite osäkerhet där som jag kan inte känna på samma sätt med Victor Lind eller Amin Bodri. Eller sådär. Så
okej, omformulera mig då. Vart ska han spela?
Får ju bli på en kant då.
Mm. Ja, jo, absolut. Men vem? Åslund är ju hur bra som helst nu.
Det mål igår. Gils också börjar bli bra. Men,
ja, men vänsterkanten är ju ändå det.
Abdul, vad heter han? Abdul?
Ja.
Abdul Malik
spela.
Ja, han får vänta då. Jag tror att det är viktigare att vårda investeringen av Rosenqvist först. Och sen Åslund kan ju spela centralt, möjligen då bredvid.
Nu finns det ju en plats i mitten där.
Ja, så man kan spela honom centralt, spela dem på varsin.
Ja, men inte defensivt va?
Nej, men de får köra en defensiv mittfältare och en 8 och en 10. Vad liksom.
Fan, nu håller du på med fotboll med.
En 6, en 8, då kan man köra en 6, en 8, en 10. Sen får ju Åslund var ju det i VSK. Han var ju inmittfältare där.
Jo, men nu har han ju fått stämma grejer.
Jo, jag vet.
Han har ju varit bra hela tiden. Men jag bara tänker, det är ju inte så mycket matcher, så då kommer vi vara tvungna att sätta rätt så många på bänken och även på läktarna. Så det blir intressant att se hur Honkavara kan hantera den här stora truppen som det blir nu. Ja. Och, ja, med nyförvärv och allt vad det innebär.
När såg vi en sån satsning som Djurgården ändå har gjort den här sommaren? Det är ju väl 9 spelare in och väldigt många miljoner som man har.
Och kaknen ser jättelitet. Jag vet inte hur de ska lösa det.
De har ju byggt om det. Det är ju nya lokaler.
Ah, jo, men du behöver jättemånga lokaler.
Nej, men det är klart att jag tycker att det är en, som sagt, det är en av de mest spännande satsningarna. Det är skitkul för de jobbar ju. Det är ju nästan så här. Det är nästan att de har verkligen att visa hur unikt de jobbar med data nu. Liksom. Det är verkligen, ja, men det är division 3 i Norge, det är division utanför seriesystemet i England. Liksom. Det är ju unika typer av spelare. Det ska bli jättekul att få om ett år värdera hur det gick. Liksom. Det är lite för tidigt nu.
Mm. Den här har ni egentligen redan svarat på, för Oskar undrar om ni kan se Djurgården gå och ta guld, och det har ni ju varit inne på att skulle kunna hända. Sen har vi en fråga. Förra veckan kritiserade jag Malmös rensning och ni gav Berglunds föryngningsprocess rätt. Håller ni fast vid åsikten nu efter en skadebenägen 31-årig mittback och 3 poäng senare?
Jag tror att det var i alla fall i den änden de var tvungna att börja. och karva bort allt dödkött. Framförallt tror jag att det omklädningsrummet var lite halvstökigt med tanke på, ja, men alla spelarna som de hade där som inte fick spela och stora egon och så vidare. Så jag tycker de har börjat i helt rätt ändå och insett vart de är just nu. Och transferfönstermässigt, visst, de identifierade ett problem som fanns i backlinjen supertydligt för alla, att det inte har fungerat alls sen Ponne gick sönder. Och det lilla vi fick se av honom igår så såg det jättebra ut. Så jag tycker att det är ett bra fönster och återigen rätt ändå börja ju och karva dödkött.
Och sen tycker jag Garcia, han är ju minst lika bra som Botheim, kanske bättre till och med. Ser ju het ut av att det lilla han har spelat, han har nästan alltid gjort det bra. Kollar man högkanten, där man, jag tycker kanske inte varken Asibo eller Hög har visat fullt ut. De ska vara inhoppare, kan inte starta än så länge. Där får man in Michael Lardo som jag tror kommer vara bra. Liksom. Han kan spela både till vänster och höger givetvis. Men han lär ju inte peta Baxter-Banovic till vänster. Sen pratade vi förra veckan, tror jag, i något program med Axén där, att jag kände att de verkligen, verkligen behöver in en riktigt bra sexa. En riktigt bra sexa, för jag, mot Rosengren ska inte spela där. Jag tycker Skogman ska spela höger uppe, Buzulacic och så vidare. Och så där. Men nu var ju Skogman väldigt bra som sexa just den här matchen. Mm. Så det kanske att man får omvärdera det. Han har ju... Han gäller bara med att han ska minimera misstagen, för han har ju så enormt tempo i sitt spel och han är en bra bollvinnare. Liksom.
Apropå skön stil när han spelar, han är lite också det naturliga steget och flyter runt på planen.
John Andersson har en lång fråga som ni får försöka koka ner i ett kort svar då. Men känns det inte som att det blir mer och mer lånelösningar allsvenskan igen? Om man ser på Elfsborg, ett lag som klassiskt inte lånat så mycket, så har de nu ett knippe på lån. Vad beror detta på? Och det gärna ut det här med lån plus köpoption. Ser man till Abraham i Blåvitt så var ju inte den där optionen värd så mycket. Funkar det alltid så i praktiken?
Häcken har ju också gjort det, lånat massa spelare nu tillsammans på sätt som förvånar.
Men det som är bra med det tycker jag är att man får utvärdera spelarna innan man köper loss dem. Sen är det ju det här med optionen. Den är ju lite stökig. Är det en obligation så måste du köpa det och du har kommit överens med spelarna innan. Men är det en option så bestämmer ju någonstans spelaren om man verkligen vill gå till den klubben. Det kan de ju inte tvinga honom till. Men löser man det på ett bra sätt och har en bra dialog med spelarna, om man ändå känner att efter ett tag, då tycker jag man ska lösa ut den betydligt tidigare än om vi ska gå till Abraham-fallet. Då sa ju Blåvitt att det där var klart, men det visste ju alla vi som har spelat fotboll att det bestämmer han ju själv. Och varför ska han vilja spela kvar i Blåvitt med tanke på vad de låg där och då när det började ryktas om, ja, med diverse andra klubbar, Bayern bland annat. Så det, där var det ju bara ett haveri från start till mål. Sen får man inte glömma att han var jättebra i Blåvitt. Och sen det här med lån, man ska ju inte vilja ta in lån om man verkligen, verkligen inte måste. Du ska inte utveckla andras spelare och inte få någonting ut av det mer än att kanske ett bra halvår. Alltså, nu tog ju Degerfors in, vem var det de tog in här nu på lån?
Milleskog. Från Sirius.
Och det kan jag ju tycka är rätt smart med tanke på vart de ligger i allsvenskan. Men andra lag som har det betydligt bättre än Degerfors ska ju inte göra det om det inte finns en option i alla fall. Och man känner sig trygg i att spelaren faktiskt vill vara här ifall det skulle vara så att man skulle vilja kicka igång det.
En sista fråga. Anton undrar om ni tror att Jöken lämnar Arsenal idag?
Det vet jag inte ett skit om faktiskt.
Ja, jag kan svara snabbt. Ja, eftersom jag har koll på den ligan också. Det tror jag inte, med tanke på att Julian Alvarez inte med Brexit-regler så inte får ta över både svärmor och kusiner och allt sånt där till England. Utan att de måste flygas ur landet var tredje månad. Så att det tror jag inte. Blir Julian Alvarez klar däremot, då får Jöken nog säga hej då till London.
Vi kommer ju sända en hel del, en lång silly season-sändning ikväll. Pontus, du är med där.
Ja, jag jobbar ju lite mer oömmat tid än vad ni gör. Ni går väl hem här efter lunch någon gång och sådär. Men ja, absolut, det ska bli jätteroligt. Så häng med där, där ska det köras, ska jag säga. Det är lite roligare, eller inte roligare än det här, men det är någonting annat. Det händer ju grejer hela tiden då som man reagerar på och så blir det rätt så ofiltrerat då, tyvärr, för min del.
Ja, det är bara att lyssna på det då. Ska vi tacka för idag? Ni har inget mer att... Det har ni säkert, men det har varit ett långt program så vi...
Har det varit så långt? Det var ett roligt program idag.
Ja, kul. Cool.
Ja, bra gjort, Malin.
Detsamma, hörni. Vi är tillbaka nästa tisdag, eller hur? Du har ingen golf eller sånt som stoppar idag?
Nej, jag åker till Rom på golfresa dagen efter faktiskt. Så det går, ja.
Det är bra. Då är vi fulltaliga i studion nästa tisdag. Morgonklubben är tillbaka på fredag och alla avsnitt av klubben hittar ni där poddar finns. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.